lärjungarna komma att tvista. Man kan liksom nästan se det framför sig. Vem är störst? Vet ni vilket djur som är Sveriges största djur? Älg, kan man tro, men det är en orm. Den är enorm. Ja. Men ibland så funderar vi på det där. Vem är störst? Vem är störst här inne? Vem har starkast tro? Vem är bäst på att berätta om sin tro? Så ägnar vi oss rätt så mycket åt sådana tankar, jämförelser. Och det är precis det som sker här i dagens text. Och det är inte första gången. Den här berättelsen, det är nästan som en repris av ett tidigare tillfälle. Som står i, det här är Lukas evangeliet i slutet, kapitel 22. Men redan tidigare, både i Lukas evangeliet och i Markus och Matteus evangeliet, så finns en annan berättelse. Och det är när bara Petrus och Jakob och Johannes strax innan har fått följa med Jesus upp på ett förklaringsberget. Om det nu var Tabor eller Hermon eller vad det var för berg. Det är inte det viktiga, utan de fick en stor upplevelse, andlig upplevelse. De fick se Jesus skina i härlighet och de fick se honom och höra honom samtala med Moses och Elia som uppenbarade sig där också. Och de fick höra faderns röst från himlen. En ganska stor gudsupplevelse skulle jag nog ändå vilja kategorisera det in som. Och samtidigt som de är där så är resten av de 12 lärjungarna, 9 stycken är de väl då, håller på och försöker driva ut en ond ande från en pojke och misslyckas med det. Så de liksom är i det där stressen och misslyckandet och där vi är ibland. Och så kommer 3 gossar ner strålande från berget. Så det är inte svårt då att tänka att det kunde finnas lite olika positioner i en sån diskussion. Och det är lätt att misstänka, då är ju inte vem som startade diskussionen, vem som uppehöll den och sådär, men det är ju lätt att misstänka 3 stycken personer. Stora andliga upplevelser och en känsla av utvaldhet. Det kan leda till förkrosselse, till ödmjukhet, till tacksamhet. Men det kan lika gärna i våra trasiga, mänskliga sätt att tänka leda till högmod och stolthet. Eller för att citera Jane Austen, stolthet och fördom. Det första, det är Guds rikes principer. Det andra är världens principer. När världen ska ödmjuka världslig makt, då sker det ofta genom kraft, genom att trycka till, genom sanktioner, genom starkt ledarskap, genom ekonomisk press, ta kontroll. När Gud ödmjukar väljer han oftast det motsatta. Att slösa sina välsignelser genom att söka upp oss, genom att visa kärlek när vi inte förtjänar det, tills vi till slut kommer i den där förkrosselsen och börja prisa hans nåd. Och det är där Gud vill att vi ska vara. Han kan inte tvinga oss hur vi ska hantera de gåvor han ger oss. Men det är dit han vill leda oss. Och det är där vi som kyrka finner det som är temat för idag. Enheten i Kristus. Och det är en stark enhet. Okej, det var ju egentligen fel text. Det var inte det som var dagens situation i alla fall. Men där och då ger han i alla fall dem, när han liksom undervisar om Guds rikets principer, så ger han dem dessutom en bild som han vill ska fastna på deras näthinna. Så han tar ett barn då, ställer bredvid sig mitt ibland dem, tar upp barnet i sin famn och säger: den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och så säger han avslutningsvis: den som är minst bland er alla, han är störst. Sen går det ett tag och det kommer fler sådana här situationer där Jesus behöver ta samma undervisning en gång till. Till exempel när Jakob och Johannes, de var ju med där uppe på berget. Och de mot slutet av vandringen med Jesus, när det börjar närma sig korset, så tar de honom åt sidan och säger: du Jesus, kan inte vi få sitta bredvid dig på varsin sida när du kommer med ditt rike? Det de egentligen säger är ju: Jesus, du behöver hjälp för att fatta rätt beslut och vara de bästa för den uppgiften. För det var ju så man regerade på den tiden. Man hade sina rådgivare och lyssnade in och sen så fattade man ett beslut. Och det blev bråk återigen när lärjungarna fick reda på vad Jakob och Johannes hade gjort. Och Jesus får gång på gång ta samma undervisning. Eller när lärjungarna föser undan barnen när Jesus står och undervisar. Och det är ett av tillfällena där man anar att Jesus faktiskt blir arg på lärjungarna. Och säger: låt barnen komma till mig, hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Och så är vi nu då framme vid dagens text. Och det utspelar sig på sista dygnet i Jesu jordeliv. Det är vid nattvarden, sista måltiden. Precis innan de ska gå ut i Getsemane. Där Jesus ska förrådas, tillfångatas och dömas till döden. Och tänk nu in i den här situationen. Jesus har lagt ner hela sitt hjärta, hela sin själ i lärjungarna i 3 års tid. Han ska precis med darrande händer överlämna riket för att lärjungarna ska fortsätta förmedla Guds rikets principer. Och han har gång på gång förklarat de rikets principer. Saliga de ödmjuka, de ska ärva jorden. Döm inte så blir ni inte dömda. Ge åt alla som ber er. Och om någon tar något ifrån er så kräv inte det tillbaka. Älska era fiender. Be för dem som följer er. De sista ska bli de första. Och nu, precis när Jesus ska lämna över, så är det som att han säger: okej, är det någon som har någon sista fråga? Ja, vem är störst av oss? Vilken är den bästa lärjungen, tycker du? Det är som att de inte har fattat någonting. Det är lite som, tänk ett lag, jag gillar att koppla av lite vid fotboll när jag kommer hem ibland efter arbetsdagar. Champions League tycker jag är kul att kolla på. Jag tänker liksom där i inför finalen. Coachen har liksom sin genomgång till punkt och pricka. Liksom beskriver motståndarnas styrkor och svagheter och hur man kan liksom besegra dem. Och gör nu på det här sättet så kommer vi vinna matchen. Har ni någon sista fråga? Och så räcker lagkaptenen upp handen. Hur är det? Behöver man speciella skor eller kan jag ha mina gympaskor? Det är ungefär den nivån. Liksom. Jesus ska gå upp på korset. Vem är störst? I Johannes evangeliet finns inte den här berättelsen med, men motsvarande berättelser. Och i sista måltiden i Johannes evangeliet är ju då Jesus också återigen ger dem en bild som ska fastna på deras näthinna. En upplevelse av fysisk beröring, hur Jesus tar på sig en slavs förklädde och böjer sig ner och börjar tvätta lärjungarnas fötter. Och säger, förstår ni nu vad jag har gjort? Nu och gång på gång på gång. Gör som jag. Och sen i hans trevskedstal så är det hela tiden budskapet. Utan mig kan ni ingenting göra. Far, jag ber att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Och så svårt vi har att leva det. Så många väckelser i kyrkans historia som har mynnat ut i just högmod över andliga upplevelser, splittring. Vi har det, ni har det inte. Jag fick en fråga av en muslim för något år sedan som vars fru liksom börjat söka sig till kyrkan och han visste att jag var präst. Han sa, men vad är grejen med alla kyrkor? Vilket ska man gå till? Vilken är rätt? Och jag blev verkligen ledsen i hjärtat. För jag förstod att det är så han ser på kyrkan. Han ser inte att vi är ett. Och vilken är rätt då? Jag har en underrubrik för sista delen av predikan. Och det är, Guds förhärligande är bara ett böj bort. Jag vet en kvinna som inte lever längre, men hon har haft en speciell kallelse. Hon är ortodox, gift med en protestant och hade mycket kontakt med Vatikanen. Och hon blev verkligen utvald för en uppgift för att jobba för kyrkans enhet. Och mot början av kallelsen så fick hon en syn där hon såg tre järnstänger. Det var liksom som stolpar av järn och så en boll längst upp. Och hon förstod precis vad det handlade om när hon fick den. Och hon blev rädd, så hon försökte fly. Hon gick och hoppade något sånt där bara för att få något annat att tänka på. Men det gick inte att skaka av sig det där. Och hon förstod att jag måste sitta ner med Gud. Han vill säga någonting. Ja, och mycket riktigt, de här tre järnstängerna symboliserade de tre stora kyrkofamiljerna. Protestantiska, katolska, ortodoxa. Och frågan, hur ska de kunna bli ett? Hur ska de kunna mötas, de här huvudena? Det enda sättet är att alla tre böjer sig mot mitten. Då tog han ett barn och ställde det bredvid sig mitt ibland dem. Sen tog han upp det i famnen och sa till dem med kärlek. Den som tar emot ett sånt barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar inte emot mig utan honom som har sänt mig. Här ser vi tydligt vad det är som sker när vi böjer oss. När vi böjer oss, då blir Gud fullt delaktig i det som händer. Det är Gud vi tar emot då. Så involverad blir Gud för Guds rikes principen. Och Gud kommer att bli förhärligad. Enheten i Kristus går inte att ta ifrån, att separera från ödmjukheten. Den är liksom nyckeln. Ödmjukheten är nyckeln till all form av förhärligande och kyrka som vi längtar efter att vara. När Jesus väljer till slut en av de här grälande lärjungarna, så väljer han Petrus. Men han gör det också i samma andetag som han säger till honom, och det är min styrka, inte din. Petrus har svårt att tro det, för han tycker att jag har ju så mycket styrka själv. Det är väl i alla fall lite av min styrka också. Men Jesus är som coachen då inför Champions League-finalen som säger till Petrus, Petrus, redan i första halvlek kommer du ha dratt på dig två straffar och ett rött kort. Du är ute, sen. Men så säger han, men sen, jag kommer att se till så att du får komma in igen. Efter halvleken. Det får man inte när man har fått ett rött kort. Men jag kommer att ge dig den möjligheten. Trots din osportslighet. Och då kommer du att inse vad ledarskapet handlar om. Vad det är, hur vi ska besegra fienden. Och så tror jag att han säger, och kom ihåg, jag har redan vunnit. Påsken, det är halvblick på något sätt. Varje gång Jesus talar om sitt kommande lidande så ser vi att de börjar gräla om vem som är störst. Varenda gång på något sätt. Det var faktiskt det som hade hänt också efter förhärligandet på berget. Det var ju just om uttåget, Jesu uttåg ur den här världen de hade samtalat om. Och när han kom ner så var det första Jesus sa till lärjungarna. Människosonen måste lida. Och sen kommer grälet. Lärjungarna förstod att nu är det något stort på gång. Men så kopplades det till själviska ambitioner. Pingsten, det är andra halvlek. Och det börjar med, på pingstdagen var de alla församlade i bön. Ödmjukhet, enhet. Och det ledde till frimodighet, till kraft, till seger, till förhärligandet av Gud. Det är den enheten som vi behöver hitta gång på gång på gång. Enheten i Kristus. Amen.